Spanarna i P1 och i appen Sveriges Radio Play. Programledare Kattis Ahlström.
Ja, där var vi igång denna ljuva junidag och inklämda mellan studentflak, nationaldag, grillpremiär och en stundande EU-val sitter en trogen spanartrio och väntar på att förkunna hur den stundande framtiden kan tänkas ut i form av Jonathan Lindström, välkommen.
God dag, hej.
God dag, ja. Trevligt med god dag.
Ja, lite formellt, men bra.
Bra ändå. Niklas Känner.
Hej.
Hej du. Och Jessica Edin.
Hej, hej.
Varmt välkomna alla.
Tack.
Tack.
Ha, är ni slut efter gårdagen?
Ja, lite grann. Det firades med pompa och ståt nationaldagskorven, som är en högtid som jag och mina kompisar har startat.
Vill du berätta kort?
Man träffas på nationaldagen och sen äter man jättemycket korv.
Ja,
och till den dricker man olika saker.
Okej, men hej, inte, viftar inte på kungen och så?
Nej, det viftas absolut inte. Men det är en ketchupflaska kanske som höjs.
Alltså det är varmkorv, det är inte...
Det är grillad korv och varmkorv och olika sorters korv.
Trevlig tradition.
Jag älskar korv.
Niklas?
Jag firade, jag var på 50-årskalas i Mariefred. Mm. Och är man i Mariefred så får man ändå någon slags nationaldagskänsla.
Sant.
Ja, det är grips som soldat.
Gamla kungarnas. Ja.
Det här låter lite asocialt, men jag hade väldigt trevligt. Jag satt och jobbade hemma igår.
Ja, mysigt.
Så att familjen var utflugen.
För dig själv.
Ja.
Det går också bra.
Ja.
Idag hurrar vi för Robert och Robin förstås.
Mm-mm.
Men man kan också fira till exempel minnet av Prince. Han föddes idag.
Mm.
Ja, och gick ju bort alldeles för tidigt. Eller så kan man fira att det är punkens dag. Om man får välja, Jessica.
Alltså jag är ju ett galet Prince-fan. Mm. Så att det blir Prince.
Mm. Mm.
Och jag instämmer. Jag sitter bara och nickar med.
Inte har varit någon liten nål. Inget i punkperioden som fastnade.
Jo, det har punkats loss. Men nu gav du ju oss valet här.
Ja.
Och då finns det ingen tvekan.
Nej. Jonathan då?
Jag håller nog på punkarna då, så att det blir rättvist. Mm. Och jag har minnen från högstadiet på 77-78-talet, eller förlåt mig, 70-talet, senare delen.
Mm.
Och då, det var väldigt rörande där i början när det var på riktigt. Sen har det kommit sådana retro-punkperioder som inte räknas, tycker jag.
Men så, är du en gammal punkare?
Nej. Jag skulle tro att jag var... Jag hade Jesus-sandaler och långt hår.
Ja.
Och en blommig tygväska.
Mm. Det var länge sedan. Men lyssnade på...
Vadå?
Klassisk musik. Det här blev väldigt ledsamt. Ja, men det var...
Jaha, så det var Beethoven liksom?
Eller Bach naturligtvis.
Ja, också lite punkig.
Mm. Ja.
Också
ja.
Prince, lite punkig i sitt sätt förstås. Gå egen väg.
Nyskapande.
Ja, verkligen.
Nyskapande.
Saknas. Mm.
Ja, det är nästan så att Niklas och jag kanske inte ska prata om det här.
Nej, för jag känner att det kan gå igång. Då kan vi, jag tror inte ni har så mycket programtid.
Nej. Ja, vi kör inte det. Men vi har honom i salig åminnelse.
Ja. Det har vi.
Skickar en varm
tanke.
Kan
man lyssna på Erotic City
idag
till exempel.
Och hylla det. Mm. Och lite punk för Jonathans skull.
Ja, Bach-punk.
Ja, Bach-punk.
Ja.
Det är i alla fall Jörgen Bröm, ska vi säga, som har instiftat den här dagen 7 juni. Han fick frågan då från Eskilstuna. Det är en man som tyckte att den här dagen skulle
från
vara punkens dag.
Ja.
Mm. Och han tycker då att det ska pratas om det mer i media. Och det gör vi ju nu,
mm,
i Spanarna. Så då blir nog han glad. Hörrni, sen råkar jag ju säga att Clinton förra gången, att han fyllde 93. Han fyllde 94, inget annat.
Mm. Ja, men förra året fyllde han 93.
Ja, exakt, ja. Men det var förra veckan. Och det blir ännu mer imponerande då.
Mm.
Ja. Så pigg som han är.
Så det var en rättelse nu?
Nu är det rättelse. Man vill inte bli ovän med Clint Eastwood.
Jag har en släkting som är lite åt Clintan-hållet. Farbror Lasse. Han fyller 99 den 15 juni. Får jag bara gratta honom lite i förväg?
Snälla Lasse, gratulerar.
Ja.
Är han också lik?
Mig? Eller...
Clintan?
Ja, det kan man nog säga. Och han kom som båtflykting under kriget.
Från Estland?
Från Estland, ja.
Åh, vad fint. 99 modiga.
Ja. Grattis, farbror.
Grattis, hej på dig. Mm. Och sen är det ju då, ska vi ju gå och stad och rösta. Har ni bestämt er på söndag, EU-valet?
Det ska röstas och det är bestämt.
Ja, det ska röstas. det ska det verkligen göra.
Har ni gjort de här valbarometrarna?
Ja, det har jag gjort, och man blir ju så konstig. Man blir ju inte det man trodde man skulle. Men sen har jag faktiskt kommit på vad som var felet. Vi har gjort det två gånger nämligen. Första gången så gjorde man det bara så här väldigt snabbt. Det gick på någon minut, så då bara tyckte man. Men sen så gjorde vi det ordentligt förra lördagen. Alltså vi satt och diskuterade varje fråga. Och då blev det mycket närmare.
Ja, då så.
Närmare vad?
Ja, det man ville.
Liksom. Men det kan ju också vara som ett litet psykologiskt test att man får veta vad man egentligen är. För att jag blev också extremt överraskad, men jag har bara gjort det en gång. Mm. Jag ska göra om det.
Men kommer du ändå rösta på det du har tänkt från början? Eller
jag vet inte.
Nej, det är lite förvirrande.
Olika det där med valbarometern också, för vissa har ju att man kan flagga för sina huvudfrågor.
Det är lite
till
knepigt.
Exempel, eftersom alla frågor kanske inte har lika högt värde i ens liv.
Men det får man pyssla med nu fram till EU-dagen, som också är arkivets dag på söndag. Mm. Och jag fyller 150 år på söndag. Nu är det dags.
Du fyller år, ja.
Niklas.
9 juni.
Jajamän.
Ja, grattis i förskott.
Tack ska du ha.
Ja.
Men nu är det din tur att blomma ut här,
ja,
i Spanien.
Ja, tack så mycket. Det är ju studenttider just nu. Men det är ju också bröllopstider. En årstid då folk gifter sig, de som nu gör det. Och det här med bröllop kan ju bli en dyr historia. För några år sedan så publicerades det en undersökning om att ju dyrare bröllop folk hade, desto större risk var det att det slutade med skilsmässa. Så ju mer man satsade på avancerade blomsterarrangemang, chokladdoppade jordgubbar eller en wedding planner eller en inhyrd DJ från Eskilstuna, desto mer olycksbådande var det då för äktenskapet. Men det kan ju å andra sidan generera till en härlig fest, ett härligt minne sådär. Men när jag kollar på bröllopstrender, för det har jag varit inne och tittat lite på, så har jag förstått att folk går numera mot enklare arrangemang. Men det finns en kostnad som är väldigt dyr och som man fortfarande lägger mycket pengar på och som jag skulle vilja hävda har ett ovanligt kort bäst före-datum. Kortare än gravad lax och leverpastej. Jag pratar nämligen om bröllopsfotografiet. Man brukar säga att humor är en färskvara, men jag skulle vilja påstå att bröllopsfotografiet åldras snabbare än en stand-up-komikers mellanchefsskämt på Norra Brunn. Bilderna är fina i exakt 24 timmar. Det spelar ingen roll hur unik man har försökt göra dem. Alltså det går inte att visa dem sen. Och det finns till och med de som gör misstaget att de är under de här 24 timmarna råkar publicera bilden som profilbild på sociala medier. Och sen hinner de med en eller två skilsmässor innan de inser att de har kvar den där bröllopsbilden som profilbild. Och det är inte heller kul, jag skulle vilja säga, alltså de som har varit gifta i 20-30 år att publicera det här gamla bröllopsfotot. Det är ingen som vill se det. Alltså, jag är hemskt ledsen. Och jag försökte fundera på varför. Men jag har inte kommit fram till något svar. Men man gillar det inte.
Men tycker du inte fint att se dina egna föräldrar på deras gamla bröllopsbild?
Nej. Och när jag har läst kring de här, så här bröllopstrender, så har jag sett att folk anstränger sig lite nu hårt för att liksom komma bort från de här klassiska bilderna. Och en trend i fotograferingen som har varit vanligt de senaste åren är blurry wedding. Alltså det innebär att fotografen använder en långsam, eller vad säger man, kort slutartid. Så att det blir lite så här rörelse och skärpa, så att man ska känna att här har det festats loss. Och som ni märker så har jag varit inne och kollat lite så här på bröllopstrender, trots att jag är gift och så.
Varför?
Jag tänker att det här är liksom signifikant. Alltså det är någonting som bara dök upp som ett intresse. Nu.
Varför inte?
Man kan väl intressera sig för. Nu intresserar mig för den här veckan för bröllop. Ja. Och en sak som har blivit lite mer vanligt nu är att folk vill ha en bröllopskonstnär. En som sitter och målar porträtt. Och då läste jag på nätet att i en tid av selfies och Instagramrullar och digitala bilder så föredrar fler par att bevara sina minnen från bröllopet i ett album med lite skisser och sådär. Och det var ett TikTok-inlägg där folk bara rasar.
Det är så fruktansvärt narcissistiskt att ha en person som tillbringar hela bröllopet.
Som sitter där och målar, ja.
Är det alltså i direktsändning, höll jag på att säga, som man målar av?
Ja, de sitter och målar av sådär under tiden.
Sådär lite som vissa gör på konferens.
Ja, eller på rättegången.
Ja. Men också att man vill ha det själva bröllopsbilden istället som ett porträtt.
Och det brukar ju bli fult, tänker
jag. Ja, och det är det som den här spaningen kommer att lite handla om. För folk, det var någon som la ut det här som TikTok-video. Ja, TikTok-video och det visade sig att alltså, följarna blev vansinniga för att det varit så dyrt och det blev så fult. Och det har ju fått mig, och de här reaktionerna har vi ju sett när det gäller andra områden, alltså med målningar och sånt där. Jag tänkte, det här exemplet minns ni nog, alltså, nu ska jag säga Kung Charles, så jag hela tiden så här.
Just det.
Du vet, den här bilden som
Kung Charles, ja,
det här porträttet, ja, som målades
i
av honom.
Ja, i rött med sin sabel.
Ja, det är som att det är liksom, det fick ju folk att bli tokiga
på. En liten diffus fjäril också, ja, som flyger in från höger.
Det menar konstnären då, att det handlar om liksom att han har transformerats till då liksom kung nu. Just det. Då. Det har den symboliken.
Sa han inte något om det själv, att han kände sig som en fjäril eller någon?
Jo, det har han nog sagt med något. Men, ja,
det, ja, varför det?
Ja. Ja, men han har kanske flera bottnar.
Mm. Men det ska säga att han hade inga synpunkter. Alltså folk har ju tyckt att det ser ut som en skräckfilm där han liksom nästan badar i blod.
Ja.
Men han hade inga synpunkter på det. Han hade dock reagerat på den där röda färgen. Oj, det där var en stark
färg. Det var rött.
Ja, det var rött. Så, det var det enda han sa. Men folk reagerade oerhört starkt på den här bilden. Så. Och den här typen av reaktioner kommer ju emellanåt. Jag har ju märkt att den här spaningen är inte, för jag kommer visa väldigt mycket bilder, märker jag. Mm. Och vi jobbar ju med radio.
Så roligt,
ja,
i radio.
Ja, det är väldigt roligt. Mm. Men jag ska göra mitt bästa. För det här var en trend för några år sedan, så var det många fotbollsspelare som skulle avbildas som statyer.
Just
ja, och ni har sett dem där. Ja, och det är nästan liksom en egen genre på nätet där man kan se då alla de här fotbollsspelarna, hur galna de blev. Liksom. Jag vet, min favoritspelare Valderrama, det var som att han hade liksom så här spaghetti i håret. Och den här väckte ju starka reaktioner då på Ronaldo.
Just det.
Är det han Madeira?
Ja.
Jag träffade en statyr. Han är fullständigt blanksliten i grenen, ja, fram till.
Ja, men har du sett vilken staty är du har sett? Det finns en med väldigt, nästan en galen blick.
Det ser ut som man behöver lägga sig spännbält.
Ja, det var nere i hamnområdet.
Ja, med tätt åtsittande ögon sådär. Det var den som fick. Och så fick då familjen protestera, så att de har gjort om den där. Men det är ingen som minns den nya. Det är ingen som säger, den sitter fortfarande på näthinnan. När jag googlar fram den nu så bara, ja, det är ju den.
Där ser han ju ut som en seriefigur.
Ja,
det är,
ja,
som Acke eller något sånt.
Ja, verkligen. Ja.
Så att, men nu då, den här senaste veckan som är den stora nyheten, det är, jag vet inte om ni har hängt med på det här, det är en australiensisk gruvmiljardär som heter Gina Rinehart.
Snälla någon, här har vi en målning också.
Ja, det är en målning, och det har varit då, hon är då en av Australiens rikaste personer, och hon har då blivit porträtterad av Vincent Namatjira, och den ingår i en serie av 21 färgglada målningar som föreställer några av de mest inflytelserika personerna i Australien. Och hon har ju då försökt få bort det här porträttet.
Det är inte alldeles...
Nej, och det är ju inte smickrande.
Vi ska förklara,
kan vi beskriva
för
det lite kort,
ja. Ja. Alltså, hon ser ju väldigt rar och fin ut på den riktiga fotot.
Ja.
Men hon är ju, det är ju ny, hon har oerhört många dubbelhaker.
Det är dubbelhaker.
Och en galen blick.
Och
även hon.
Hakan är också lika lång som resten av ansiktet.
Exakt. Det och är... sen på slutet flyende.
Mm.
Inte bra.
Ja, och
hon ser också skräckslagen ut, vilket man förstår.
Jag tänkte säga att hon ser ut som mördare. Katie Bates i någon film när hon slår av benen på någon stackars författare i en fjällstug.
Lida,
just det. Ja.
Ja, då förstår nog lyssnarna hur den... Och hon har ju då vänt sig till konstnären för att få be honom att ta bort porträttet då. Men konstnären har då svarat att så här, vi är alla lika i Australien, oavsett vilket arv du har eller var du kommer ifrån. Vi är alla australiensare och jag målar världen som jag ser den. Så det här är ju hans...
Direkt taskigt.
Och det här har ju då tagit fart i helgen då när Reinhardt har försökt hävdades att hon hade donerat ett finare porträtt i galleriet av en annan konstnär. Men sen gick då hennes eget företag ut och sa att nej, det hade de inte gjort. Den målningen hade donerats av konstnären själv. Och hela den här historien har ju nu då fått någon slags Streisand-effekt. Alltså, ni som inte känner till det var ju att Barbara Streisand försökte få bort en bild på nätet. Man hade publicerat en bild på, jag vet inte vem det var, som publicerat på hennes hus. Och då försökte hon göra allt för att få bort den där bilden. Och det gjorde att den bara splits ännu mer. Så alla vet
förstås
nu.
Ja.
Och den har ju då, och det är, nu är det ju många så här amerikanska talkshows som driver om Reinhardt här. Och i måndag så pratade journalisten Sara Kinberg i Nyhetsmorgon om hela det här fenomenet kring Gina Rinehart. Och hon nämnde bland annat Lucy som exempel också. Nu heter hon Lucy från den här amerikanska komediserien från 60-talet.
Ja, ja. Här är hon jag avbildad. Ja. Oj, oj, oj. Ja. Det är samma genre. Alltså.
Det är samma genre. Och den här kallas då för Scary Lucy. Alltså, det var ju en bild som där. Och där har invånarna, Lucy Bell då, hon kommer från en liten stad i delstaten New York. Och de i den staden, de har ju då kämpat hårt då på att få en ny staty av Lucy. Men, och det fick de till slut. Och
Lucy ser i den här statyn ut som en av fotbollsspelarstatyerna, ja, kan man säga. Ganska
ja,
exakt.
Ja, och den, hon där uppe.
Ja, ja, där uppe. Ja.
Och den kallar, hon ser ju riktigt arg och
galen blick, ja, galen.
Och den kallas för Scary Lucy då. Mm. Liksom. Men de fick ju till då en ny, mycket finare porträtt.
Ja, nedanför så är det ett finare bronsverk.
Och
här,
ja. Och men, de gjorde sig inte av med Scary Lucy.
Nej, därför att den nya är noll minnesvärd.
Exakt. Och folk reser. När man kommer till den här lilla stan, jag ska se vilken stad det var här. Ja, men i alla fall, det är den man vill se, Scary Lucy.
Var ska detta landa, Niklas?
Ja, du var ju inne på det här med intresset för Hötorgskonst och sånt där. Det är ju liksom en trend just nu, märker jag. Det har gjorts en P4-dokumentär om den fiskargubben och så här. Så att jag tror att i framtiden, och kanske återvända då till bröllopsbilden, så kommer fler att undvika det allt för porträttlika. Det ska vara intressant och framförallt billigt. Nej, inga dyra bilder på bröllopsbar i grönskande äng i motljus. Varför inte lite kitschig Hötorgskonst över hela? Och vem gör det bäst? Jo, många har en faster i sin släkt som har gått en akvarellkurs på Öland. Eller morbror Tom som har lärt sig dreja på Gotland. Eller någon kompis som fått en livskris som har gått någon konstkurs på ABF. För hen ska bli konstnär på äldre dagar. Glöm inte att det är just de som är framtidens bröllopsportatörer.
Tack för det. Jaha, vi lyssnar ju på spanarna och vi sitter här och har precis hört Niklas Källner och hans nya förbläs för bröllop, intresset som verkar djupt. Och ja, det verkade då som du trodde framtidens bodde att fasten som kanske tidigare sjöng Summertime is falsett, ja, nu fattar penseln istället.
Ja, du fattar precis vem som är framtiden. Nej, exakt.
Och då ska man lite be om det kanske. Det kändes som motsatt, en filter är ute, utan det är bara fram. Men det, som du sa, Jonathan, det finns ju underliggande, jag menar, personligheter hos människor. Kan du få fram det där lite mer galna i oss?
Ja. Det tror jag bara är sympatiskt. Spännande. Och det ska vi leva med också. Vi är ju såna. Ja. Vi är inte någon person i motljus.
Nej. Nej, vi är fula helt enkelt.
Ja, exakt.
Nu blev det väldigt dystert här.
Men inte du, Jonathan. Och nu är det din tur.
Ja, tack. Och jag tänker bli lika djupsinnig som Niklas.
Ja.
Och då tänkte jag inleda med att ni känner ju till att jag är lite av en stilikon.
Absolut.
Ja, tack.
Absolut.
Ja. Så, nu har jag fått den bekräftelsen och nu kan jag fortsätta väldigt lugnt. Och jag tänkte därför låta er ta del av mina insikter i det moderna modets framtid.
Oj, ja.
Ja. Det är ju rätt person att göra det.
Ja, absolut. Och framförallt hårmodet. Där har jag extra stora förutsättningar.
Jag ser så mycket fram emot det här.
Ja. Och framtidens frisyrer, eller det som vi kännare kallar koaffyrer.
Ja. Ja.
Och i boken Björn Axén, och nu kommer det lite franska här så att ni får rätta omedelbart, coiffure,
det är alltså frisyr på franska.
Frisyr, ja, och det är mitt försök att uttala haute.
Ja, just det.
Hög, ja. Ja. Då får vi veta att friserandet är en konstform som går ut på att skapa välbefinnande genom skönhet. Och att det var Björn Axén som införde det glamorösa friserandet i våra trakter. Mm. Och det där sista gör ju naturligtvis en arkeolog rasande. Han var inte först.
Nej, det är klart han inte. Nej.
Okay, tell it like it is.
Yes. Danska gravfynd med välbevarade lik från bronsåldern för 3400 år sedan visar att frisyrkonsten redan då stod på glamourtoppen inom överklassen. Och nu ska ni få ett par exempel. En mansfrisyr med rakade sidor och tuppkam Alltså en lång remsa, långt hår från pannan till nacken.
Wow.
Insmord i kalkslam.
Ja.
Och som då spretar en tagg. Apropå punkens dag.
Ja,
ja. Ja, men det här var alltså elegans i överklassen. Och sen så har vi en damfrisyr, och nu har jag inte hittat modernare exempel än Mary Wilson i Supremes, eller Marge Simpson, Homer Simpsons fru, hon med sin tonliknande blå frilla. Där bronsålderskvinnorna, de kammade fram, alltså långt, långt hår framför ansiktet, och sen så la de en stor ulltuss uppe på huvudet, och sen så drog de tillbaka håret och kammade ner det i nacken, flätade runt om med bronsringar och sen på med ett hårnät som höll hela bullen på plats.
Alltså, det här tycker jag att det talas alldeles för lite om.
Ja,
tycker jag med.
Så jag fortsätter helt enkelt.
Fortsätt.
Ja, fast jag måste då hoppa att men det här kan intressera dig, Jessica, därför att jag har en farfars farfar som är förbluffande lik dig.
Är det frisyren vi talar om nu?
Frisyren, han hade lite mer skäggstubb och knäbyxor.
Men då är det ingen som har målat av honom av de här bröllops...
Nej,
utan det han var lik.
Han var väldigt lik.
Jag väntar med spänning på vad som ska komma nu, Jonathan. Men jag känner mig också redo att bli förolämpad.
Nej, det här absolut inte. Utan det här är bara beröm. Min farfars farfar Smestompe Lindström, han var säljägare och skutskeppare på Ormsö utanför Estland. Och han hade nästan midjelångt, långt, lockigt hår. Det är där likheten finns. Så såg man er tillsammans, man skulle behöva en bra stund på sig att skilja er åt. Och det var alltså standard bland gubbarna på den här tiden, och även bland de yngre männen. Och det intressanta är att det inte bara är en vacker frisyr, utan också väldigt användbar. Till exempel i mitten på 1800-talet då, när farfars farfar var ung, så brukade han vid bröllop delta i en lek som männen utövade som kallades att tuttas. Och det innebar att man dansade runt på storstugegolvet och försökte rycka av varandra håret i stora tussar.
Jaha.
Ja, enkla billiga nöjen. Och sen finns det lite, det här är lite sorgligare, men det var dessutom så att Ryssland då, som det här tillhörde på den tiden, de plockade ut besvärliga unga män och skickade in dem på 25 års värnplikt. Ja. Vilket inte var vidare trevligt. Och för att de inte skulle rymma vid transporten till militärlägren, så rakade man av dem halva året. Och det gjorde att de var väldigt lätt igenkända.
Ja.
Så att, men vad jag vill få fram här är funktion. Alltså både lek och allvar när det gäller frisyren. Och nu hoppar jag fram till i stort sett samtiden, några år sedan. Då... det ständigt, man stötte på överallt, bland annat i Stockholm då, så stötte man på grälla frisyrer, alltså illrosa eller cyanblått, gärna i olika färger, tofsar och konstiga klippningar. Känner ni igen detta?
Ja.
Trevligt, muntrar upp statsbilden.
Det var väldigt trevligt. Men det här har ebbat ut. Har ni tänkt på att alla ser normala ut i håret?
Ja, fler i alla fall.
Det är sant.
Och sen har jag gått in då på lite frisörsidor och googlat, och trenden är för i år normalt och naturligt. Och man rekommenderar countercut, effortless bob och the big cut, som framhäver personligheten och är lättskötta. Frisyren blir ett komplement till grundutseendet. Den tar inte över.
Förklara, vad betyder det? Alltså att,
ja, det vet jag inte.
Nej, jag märkte det. Du hade läst det.
Ja, alltså countercut, det måste på något vis ha att göra med konturklippning. Att kanten på
ansiktet.
Ja, och framhäver ansiktet, kan jag tänka mig. Effortless bob, det bobba, bob tänker bob. Jag, det är väl någon stor bulle bara. Eller
nej, någonting. Bob är väl liksom bara en
just det, det är 20-talsstycket.
Ja.
Okay. Och the big cut, det kan man ju själv tänka sig.
Det är
ganska kort klipp då. Och det här gäller också hårfärgen. Jag citerar: i år är den naturliga looken trendig. Bevara din naturliga hårfärg.
Just det. Folk går i grått nu mycket.
Ja. Och sen så finns det också en liten baksida. Och det här råkar jag på som frisörkund, eller vad ska jag säga. Och det gäller de här försöken att fixa till tunt hår och skallighet så att man ska närma sig normalen. Alltså så som det ska se ut. Och hårförtjockning är poppis. Man klistrar och tejpar fast hår som ser naturligt ut. Men det får inte bli överdrivet numera, utan det ska vara man bättrar på. Och senast jag var hos frisören så fick jag inspektera hans hårbotten. Vi hade väldigt trevligt.
Vänta.
Varför gjorde du det?
Jag kommer till det.
Ja.
Han hade varit nere i Turkiet och skurit bort flikar i nacken med hår och flyttat upp på förhuvudet.
Va?
Och jag tittade och tittade. Jag såg inte ärr eller skarvar eller någonting. Det såg perfekt ut.
Som en transplantation. Mm.
Alltså, ja, det var en transplantation helt enkelt då. Och då börjar jag närma mig slutet på historien, om man ska säga. Frisyren har alltså brakat raka vägen in i normaliteten. Frisyrkonsten går numera ut på att sudda ut människors naturliga personliga frisyr och ersätta den med en standardiserad normalfrisyr. Mm. Det är inte bara det att vi behåller det naturliga, utan vi blir extra övernaturliga på något sätt. Och jag skulle kunna dra paralleller till ungdomskulturerna som inte är mycket värda nu för tiden. Det var ju mycket bättre när vi var unga. Som punken till exempel. De kulturerna syntes. Nu är det bara retro eller ingenting. Och ni undrar, vad händer i framtiden då? Och då plockar jag upp tråden från farfars farfar Tompes tid där håret är funktionellt. Det är ju den ursprungliga orsaken till att vi i varierande grad har en tofs på huvudet från början. Det var ute på savannen då för att slippa solskenet. Och vi blev hårlösa på övriga kroppen då för att kunna svettas då, men vi behöll den uppe på huvudet.
Så vilka funktioner tänker du att du ser, menar du?
Ja, jag tror att hårkonstnärerna kommer ersättas av håringenjörerna som utvecklar hårets praktiska funktion genom att den omformas i olika saker som hörselkåpor, sovkudde och som solhatt. Man sitter på stranden i stekande sol och drar sig i örsnibben och vips så har man en sombrero eller ett helt parasoll utav hår. Och det här kan man lösa med statisk elektricitet eller någonting sånt där, tänker jag mig.
Gud, jag ser fram emot det här jättemycket.
Ja, men det blir. Frisörer och ingenjörer förenas till en ny yrkesgrupp. Frisingenjörerna.
Ja.
Oh.
Så.
Där satt
det. Ja. Underbart.
Tack.
Jaha, spanarna är detta och vi har hört Jonathan precis prata, har haft en hårresande spaning.
Ja.
Om det här haute coiffure.
Precis,
som nu kommer landa. Ja, som kommer roligt. Jag tänker med din och Niklas sök historik den här veckan är spännande. Du har och du hos frisörerna. Och du kom fram till att ingenjörerna kommer få bita tag i detta. Att håret kommer bli allt mer praktiskt. Vi kommer kanske se Jessica bära hem matkassar i sitt långa fina hår.
Ja.
Eller annan funktion. Man ser mycket framför sig.
Nära. Jag känner att det är nära.
Ja. Och solhattar och annat som brev. För den som har hår ska tilläggas.
Tack för den lilla passningen.
Nej, men, du har ju.
Jo, och om inte annat så kan jag fixa nu med ingenjörskonsten.
Ja. Men du kan ju inte, ja, du kan inte leka den här tusse. Vad heter den där mansleken?
Att tuttas.
Tuttas, ja.
Jag rekommenderar det inte. Prova inte hemma.
Det kanske ni kan lägga till på er korvgrillning på nationaldagen nästa år. Jag ska. Ja, men nu är det i alla fall din tur.
Ja, och som det kan bli ibland i spanarna så känns det som att min spaning tar vid vid din spaning. Väldigt intressant faktiskt. Det var därför jag blev lite tyst också under slutet av din spaning. Jag tänkte börja med att tala om borecore. Alltså en översättning skulle kunna vara tråktrend ungefär. Mm. Och det här uttrycket myntades 2015 av en amerikansk journalist som ville beskriva den tsunami av ursega sociala medierinlägg som dåtidens kids konsumerade med hypnotisk glupskhet. Det kunde vara då vloggar där någon tog bort sitt nagellack medan den pratade lite om sin dag. Det var miljontals så kallade unboxing-videor där YouTubers av varierande storhet öppnade förpackningar med telefoner, kanske Pokémon-kort, godis eller hauls där de redovisade sin shopping. Till exempel pennor, papper till första skoldagen eller vad de hade köpt på apoteket. Alla, som sagt, Akira Kurosawa långa och mördande tråkiga. Jag minns i synnerhet en där en svensk influencer städade sin garderob i timmar. Alltså den stora älvandringen är ingenting i jämförelse med det tålamod som krävs för att hålla intresset uppe för ett halvt dygn av monotont uppvisande av helt vanliga jeans. Och så frågeställningen: är de här värda att spara eller inte? Alltså, jag vet inte, hade de liksom i gymnasiet och de kändes helt okej då, men hallå, det var liksom ett år sedan och nu känner jag att jag kanske inte är så mycket en jeansperson längre, eller jag vet inte. Så var det. Copy-paste, upprepa i all evighet.
Ja, jag tänkte på Andy Warhol och hans 8 timmars film utav Empire State Building, när man får se skuggorna flytta sig.
Just det. Alltså det, han har gjort sleep också, eller hur? Sovande person. Det var ju ändå något slags konstnärlig verkshöjd. Garderobsutrensning. Nej, jag skulle vilja säga inte. Men det var borecore på den tiden. Nu har uttrycket skiftat i betydelse och gått från att vara en kritik till en modetrend. En trend där tråkigheten omfamnas i till exempel inredning och klädval. Det är nertonat, grått, brunt, beige, skjorta, jeans, inga konstigheter, ingenting som sticker ut. Precis som i frisyrtrenden nu. Det är helt enkelt vanligt. Det ska vara vanligt. Och trendanalytiker världen runt trasslar nu in sig i jättelånga resonemang om hur det ligger i tiden att vi plötsligt uppskattar vardagens små vanligheter. Och att klä sig till exempel byxor och tröja eller slappa i soffan med en film och hur det liksom speglar vårt behov av intryckslöshet. Men som veteranspanare måste jag ändå säga, jag känner igen en icke-trend när jag ser den. Att vara helt vanlig och göra helt vanliga saker, det är inte en trend.
Nej.
Det är inte det. Det är bara vanligt. Men idag måste allt vara en grej. En grupp måste du tillhöra. Du måste ha en rubrik. Du måste vara i något slags rörelse. Vi tvättar ju inte längre ansiktet innan vi går och lägger oss. Vi har en hudvårdsrutin. Vi dricker inte vatten när vi är törstiga. Vi hydrerar gärna med det som då kallas funktionsvatten, som ju är alltså
vatten,
tidernas största bluff. Och generation Z är inte längre ut och går, utan de ägnar sig åt så kallad silent walking, det vill säga promenerar.
Alltså tyst.
Tyst. Alltså, de har visserligen inte telefonerna med sig, för det är det som är själva silent-delen då.
Ja, men allt förpackas.
Allt förpackas som om det vore något speciellt, och det är det inte. Förlåt popkulturell referens nu, men jag måste ändå citera Mean Girls här och säga stop trying to make fetch happen. Det är inte en trend att inget nytt har hänt. Alltså, jag måste bara säga en till sak om silent walking, för nu blev jag också lite besatt av det när jag började läsa om det. Hon som då påstår sig ha skapat den här trenden av, och jag upprepar, att promenera helt vanligt. Hon heter Maddie Mayo och förklarar i ett inlägg på TikTok att det var hennes pojkvän som utmanade henne att testa det här. Va? Och att de 2 första minuterna av promenaden var, jag citerar nu, like mayhem, men att hon sen kände något slags klarhet och liksom flow där hon kunde höra sig själv plötsligt. Och hon uppmuntrar då andra i sitt inlägg att testa detta fantastiska. Ett inlägg som för övrigt är illustrerat med en bild på Mayo som lyckligt promenerar. För någon har ändå haft med sig en telefon för att dokumentera.
Just det. Men du har väl haft någon sån där promenadspaning någon gång?
Jo, men det är jättelänge sedan.
Ja, det är länge sedan. Föll en främling, var det?
Ja.
Ja, mm. Det var något annat det.
Ja, det var det. Men det är många år sedan. Ja. För då ville man väl att man skulle, det skulle hända någonting.
Nu har det gått över den spången på Nykulmen.
Ja, nej, här ska inte hända någonting. Det ska bara promenera. Så Majo hävdar i alla fall att hon har funnit klarheten i det här. Det vanliga då, att gå och lyssna på viskningarna inifrån sitt eget huvud. Och det är någon då som lite syrligt har kommenterat att hon kanske upptäckt en helt ny grej som kallas att tänka.
Men du, jag tänkte på det finns någon annan aktuell bok nu, att man inte ska göra ingenting. Mm. Det är så här, och det är liksom skrivs en tjock bok om att inte göra någonting.
Ja, det är någon som har gjort något med
det. Ja, hon har gjort någonting när hon har skrivit den här. Och hur svårt
är
det?
Vad är det för förebild?
Ja, gör inte som jag gör bara.
Ja, nej, verkligen. Det är också en liksom, vad är ansträngningen i att
inte göra någonting?
En annan helt vanlig grej som hedrats med ett eget epitet är flexitarianen. Du talade ju lite om olika dieter, just det. Niklas. Mm. Och flexitarianen äter vegetariskt så ofta det går, men också kött ibland.
Mm. Ja, lite kyckling när
det vill. Faller på. Ja. Mm. Så att, jag behöver kanske inte säga mer om det. Rätt så vanlig kosthållning. Mm. Kan man väl säga, om jag inte har missat något. Mm. Alltså för en kosthållning som ska ha ett namn ska väl ha regler och grejer. Man kan inte bara äta lite som vanligt. Ja. Dessutom har då vår vilja att diagnostisera oss själva och varandra ju ökat lavinartat. Vi kallar varandra för narcissister och psykopater, och vi svänger oss med att vi har ångest eller är på spektrat, när det kanske inte är helt sant i klinisk mening. Mm. Och kanske är det bra att det avväpnar orden och liksom minskar tabuna kring psykisk ohälsa. Kanske är det dåligt för att det avväpnar orden och minskar respekten för psykisk ohälsa. Det vet jag inte. Men vad jag vet är att diagnosen ambivert inte är en diagnos. Det är att vara helt vanlig. Har ni hört det?
Nej, aldrig.
Jag började känna bort.
Ambivert.
Ambivert är alltså en person som... Det är en person som ibland känner sig extrovert och ibland lite introvert. Oh, ja. Alltså en person som är helt vanlig. Ja. Och jag läste en intervju med en psykolog som förklarade diagnosen så här. Utmärkande för ambiverta personer kan vara att de till exempel både uppskattar sociala sammanhang och sin egen tid. Ett annat tecken kan vara att de varken ogillar eller föredrar att arbeta i grupp. Och så tillägger hon så här. De ambiverta personlighetsdragen kan vara svåra att ringa in eftersom de inte är extremer åt något håll. No shit, Sherlock. Det här är inte en diagnos. Det här är applicerbart på hela den del av mänskligheten som inte har diagnoser. Eller hur? Så då kan man konstatera att det normala liksom också vill vara en grej. Mm. Det vill inte sitta bara i ett hörn och vara helt som vanligt. Eller det vill det ju. Men det vill göra det med liksom fanfarer och egna rubriker och långa blogginlägg och sådana där saker.
Ja. Ja. Spännande.
Eller hur? Ja. Eller inte.
Nej, men alltså, lite dystert också.
Men väldigt intressant just det här med frisyrerna, att det verkligen är att se helt normal ut.
Ja.
Det är en grej.
Och du var väl lite inne på att det ska vara normalbegåvade målare.
Men där är man i alla fall ute efter något av ett katastrofalt resultat.
Ja, det är inga sätter...
Underbegåvade, kanske.
Men alltså, vad är det vi ska gräva upp ur? Vad ska de framtida arkeologerna hitta?
Ja, alltså framtiden kommer i versform. Och den kommer här. Folk är folk, och att vara som folk är ju att vara flest. Så det är inte så konstigt att folk är som folk är mest. Och att allt är normalt är inte exceptionellt. Det breda är inte smalt, och det gamla är inte aktuellt. Men de nya normala vill också vara radikala. För en vanlig promenad och en tråkig ansiktstvätt gör ingen människa glad. Men med rätt etikett kan ditt trista livsval bli existentiellt. Så fast du är normal är du också speciell.
Alltså detta diktande, tack, det är ju spännande. Alltså det känns så tydligt, vi sprattrar runt i våra små liv och försöker få fart på det på olika sätt. De har bjudit in otippade människor som ska måla av oss. Ja. Fult dessutom. Ja, våga visa våra fula sidor.
Absolut.
Men ändå med en vanlig bob. Inte sticka ut. Mm. Det är normala viktigt fortfarande. Mm. Det känns också det här filter bort, alltså filterlöst på ett sätt. Mm. Normalt.
Men det är också lite grann rubrik, har vi inget bättre för oss? Ja. Vad är det här?
Men vad handlar det om? Är det slut på liksom,
jo, men det är ungdomskulturerna nya... ledde oss, gick i täten här då, genom att upphöra redan för ungefär samtidigt med min ungdom upphörde.
Gudskelov så tror jag att det som är själva grejen med ungdomskulturer är att de går under radarn på oss som eventuellt inte längre är ungdomar.
Så det pågår någonting?
Jag tror att det som pucklar sig utanför. Vi sätter hoppet till framtida generationer.
Tror du det? Jag menar som sagt, punkens dag känns ju inte så punkigt det ni har spanat dem.
Nej, det gör ju inte.
Nej, det gör det inte.
Möjligen i och för sig frisyrerna.
Punken känns ju inte så punkig.
Nej, den är inte heller så... Nej. Jättepunkig. Men vi har ju fått lära oss nya ord, vilket jag är glad. Ambivent.
Ambivert.
Ambivert heter det. Och tutta tyckte jag också var roligt.
Ja, tuttas.
Tuttas dessutom. Ja, eller man
kan, ska vi tuttas? Ska vi ha... så måste det... Ja, det ska vara ett S
ont
på slutet.
Ont också.
Ja, idiot. Ja, det är den där ynglinga kultur som är liksom sån där fördärvlig, destruktiv. Så att... Börja inte med detta.
Yngliga kulturen för det här. Men ändå puttrande under ytan. Vi har ingen aning vad som kommer skall. När
det kanske
den.
Är det de håller på med ungdomarna
idag. Ja, just det. Medan vi går.
Vänta. Vi kan inte bara dra undan mattan för hela det här programmets koncept nu. Det är inte vad vi ska göra nu.
Nej, men det är kanske något som sker under ytan. Får vi hoppas med tanke på denna boredom som du förklarade nu. Men vi promenerar vidare i våra liv. Och vi får lov att tacka så hemskt mycket för denna utmärkta eftermiddag jag fått tillsammans med er. Och vi ska tacka lyssnarna först. Och i panelen hittade vi Niklas Källner. Skulle gärna vilja se dig avbildad av någon. Jonathan Lindström, tackar. Och Jessica Gedin.
Tydligen redan en spitting image av Jonathans förfäder.
Ja. Men du ska vara stolt över det. Ja.
Nästa gång får du nästan ta med en bild på honom så vi får njuta av det. I kontrollrummet idag var tekniker Jakob Laller och Fredrika Brunius och producent Ronny Ritterland. Jag heter Kattis Ahlström. Och sist idag, mina vänner, så blir det ingalunda punk. Utan Choice Blues med Zott Sims från albumet Choice. Då säger vi trevlig helg. Hej då!
Hej då! We'll be right back.
här var Spanarna, programledare Kattis Ahlström, musikredaktör Berit Nygren. Spanarna sänds fredagar och lördagar i P1 och alla avsnitt finns att lyssna till i appen Sveriges Radio Play.